Hej! Det här är den första delen av tre där vi kommer att tala om olika bilder som Bibeln använder för att beskriva vad kyrkan är för någonting. Jag tror att det är oerhört viktigt i den tid som vi lever i när vi ser hur kyrkan allt mer och mer tynar bort i vår del av världen. Även om den växer i många andra delar som Sydamerika, Afrika, Asien så går kyrkan verkligen genom tuffa tider i Europa och Nordamerika också till stor del. Och jag tror att det är en sån tid det är viktigt att komma tillbaka till vad Bibeln faktiskt säger att kyrkan är och ska vara. Det är så lätt att fastna i en massa modeller och metoder för hur man ska göra saker och ting för att lyckas bättre. Och jag tror att de där modellerna och metoderna många gånger kan leda oss fel. Och istället så att vi behöver skala av mycket av det som vi har byggt upp av traditioner och skal på det som vi kallar för kyrkan. Och istället kolla på vad säger Gud att kyrkan ska vara? Vad har Gud tänkt? Vad talar skriften om? Vad talar Bibeln om? Och idag på den här första delen så ska vi tala om templet. Som en bild som Bibeln använder för att beskriva vad kyrkan är. Och jag ska vilja inleda med att läsa första Korinthierbrevet kapitel 3 och verserna 16-17. Där står det så här. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Här talar alltså Paulus om att vi är Guds tempel. Och det här kan kännas lite märkligt för en del av oss. När man tänker på ett tempel så tänker man ju lätt på någon form av byggnad. En religiös eller en andlig byggnad av något slag. Men bibelordet är kristallklart. Vi är Guds tempel. Och Guds tempel är heligt. För att förstå den här bilden så tror jag att vi behöver förstå bakgrunden i Bibeln och i Guds folks historia. Redan när Gud ledde sitt folk ut ur Egypten, ut ur det 400-åriga slaveriet, så talade han till Mose om att bygga ett tabernakel. Och ett tabernakel, man skulle kunna beskriva det som ett tempel i tältformat som var hyfsat smidigt att vika ihop och ta med sig vidare till nästa plats när det här stora folket var på väg genom öknen till det förlovade landet. Och tabernaklet hade först som en yttre inhägnad som hölls upp av tältpinnar och tältlinor och hade stora tygstycken mellan sig som, ja, man skulle kunna säga att det blev som en inhägnad eller ett staket runt hela tabernaklet. Sen på den här innergården som var innanför inhägnaden, där förrättade man olika offer på ett brännoffersaltare. Och det var folket som frambar de här offrarna och så var det prästerna som offrade dem. Och det var alltid från syndoffer till tacksägelseoffer till andra typer av offer. Mitten av inhägnaden så stod det som kallas för uppenbarelsetältet. Och det här tältet, det var platsen för Guds uppenbarelse. In i tältet fick endast prästerna gå. Och där inne så förrättade man ständiga offer inför Gud. Och man hade ett rökelsealtare där det hela tiden steg upp rökelse inför Guds ansikte. Som en ständig påminnelse om den tillbedjan som folket skulle leva i inför sin Gud. Lite längre in i det heliga eller det här uppenbarelsetältet så fanns det ett tjockt tygstycke som kallades för förlåten. Och bakom det här tygstycket var det som kallades för det allra heligaste. Dit in fick endast överste prästen gå en gång per år. Och då förrättade han ett försoningsoffer för hela folkets räkning. Och på det här sättet så fungerade tabernaklet som en plats för Guds uppenbarelse. Och ett sätt för folket att kunna rena sig själva för att komma nära helig och levande Gud. När folket sedan hade kommit till det förlovade landet som Gud hade lovat dem, så fick man efter ett tag en kung som hette David. Och David, han fick en vision, en dröm om att Gud inte skulle behöva uppenbara sig i ett tält, utan skulle kunna uppenbara sig i ett hus, ett fint och vackert tempel byggt av stenar och guld och ädla stenar. Han började dra upp de här planerna att bygga templet. Och Gud låter honom bygga det här templet. Men Gud är också tydlig med att han egentligen inte bor i hus byggda av människor. På ett ställe i Jesaja så säger Gud: himlen är min tron och jorden min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Varför en plats där jag kan vila? Och här förstår vi att hela skapelsen är Guds tempel. Men Gud går ändå med på att David får bygga det här templet. Templet i Jerusalem, som för en lång tid blir platsen där människor närmar sig Gud. Platsen där man förrättar offer till Gud. Och platsen där Gud på olika sätt uppenbarar sig. Lite längre fram när Jesus dyker upp i världshistorien, Guds egen son som tar mänsklig gestalt mitt ibland oss, som föds av jungfru Maria och som vid 30 års ålder börjar gå omkring, predika, bota de sjuka, driva ut onda andar och komma med glädje och hopp till människor. Så talar Jesus om att den gamla tiden är förbi och någonting nytt ska komma. Under det gamla testamentets tid så var ju tabernaklet eller templet den plats där dit människor kom för att möta Gud. Men i och med att Jesus kom så var ju Jesus den sanna och fulla uppenbarelsen av vem Gud var. Och man kunde komma till honom för att möta Gud. Jesus säger själv att den som har sett mig har sett fadern. Men det intressanta är att i slutet av Jesu gärning på jorden, och innan han ska lämna sina lärjungar, så säger han det att det är bra för er att jag lämnar er. För när jag lämnar er så kan den helige ande komma över er. Och det där kan ju tyckas lite märkligt. Vi kan ju längta tillbaka till eller tänka att tänk om jag var med på den tiden man kunde vandra tillsammans med Jesus. Men Jesus hade en stor poäng i detta. Nämligen den att Jesus, han kunde bara vara på en plats. Men när den helige ande kom så kunde den helige ande fylla varje troendes liv. Och då behövde det inte längre vara så att templet var en fysisk plats dit människor skulle komma för att möta Gud. Utan att templet var de människorna som hade gett sina liv till Jesus och hade tagit emot den helige ande. Och det här är en oerhört fascinerande tanke när man tänker efter. Alltså att under gamla testamentets tid så var templet en mötesplats mellan himmel och jord. Mellan Gud och människa. Så det var där Gud uppenbarade sig fullt ut. Det var där man kunde möta honom. Och nu i den tid vi lever i så är kyrkan eller församlingen den plats där Gud vill uppenbara sig själv. Alltså du och jag är mötesplatsen mellan himmel och jord. Mellan Gud och människa. Han har låtit sin ande ta sin boning i oss och genom våra liv vill han uppenbara sig själv. I Efeserbrevet kapitel 1 och vers 18-20 så skriver Paulus: jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Paulus talar så här om att med samma kraft som Gud uppväckte Jesus från de döda, med samma kraft så verkar han genom oss som tror. Alltså, vi är bärare av den här kraften. Vi är bärare av hans närvaro. Och idag så behöver inte människor komma till någon helig byggnad. Vare sig vilken text eller symbol det än är på dörren. Utan det människor kan komma till för att möta Gud är till dig och mig. Vanliga, enkla människor. Troende människor. Efterföljare av Jesus. Och vi kan förmedla Guds närvaro till människor. Det här får också konsekvenser för vårt sätt att leva. Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 6, verserna 19-20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Jag tror att vi behöver ta bort alla de här uppdelningarna av livet som vi så lätt gör. Det är så lätt att tänka om kyrkan som en speciell plats. Eller en speciell, ett speciellt tillfälle när man möts på olika sätt. Och vi behöver komma in i det här sättet och tänka att vi faktiskt är kyrkan. Att vi är Guds tempel. Och att Gud har låtit den helige ande bo i våra kroppar. Din och min kropp är inte oväsentliga på något sätt för Gud. Utan det är genom våra kroppar som vi får förhärliga Gud. Genom dem vi är i vår vardag, i våra liv, så får vi upphöja honom. Och då blir det inte bara viktigt vad jag gör vid en viss tidpunkt. Eller vad min kyrkliga organisation gör eller sådär. Utan då blir hela mitt liv viktigt. Då förhärligar jag Gud när jag låter min kropp göra saker som är goda. När jag hjälper andra människor. När jag avstår från saker som är destruktiva. Som förstör för mig själva eller andra. När jag väljer att leva rent. I det som har med sexuallivet att göra. När jag väljer att ära Gud när jag till exempel deklarerar eller när jag tar hand om min ekonomi. Eller när jag jobbar, när jag är på min arbetsplats, när jag är bland mina klasskamrater. I allt detta får vi ära Gud genom våra kroppar och bli mer och mer medvetna om att Gud själv genom sin ande har tagit sin boning i oss. Att vi bär med oss hans närvaro. Var vi än går, var vi än är. Och det är en utmanande tanke som jag tror att vi behöver ta med oss och låta få praktiska konsekvenser i våra liv, i vår vardag. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Förhärliga då Gud i er kropp. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du är den du är. Tack Jesus för att du har gjort så fantastiskt mycket för oss. Tack för att du har betalat priset och köpt oss fria. Att vi får vara fria i dig genom det som du gjorde på korset en gång för alla. Jag tackar dig för att du har låtit din ande ta sin boning i oss. Att vi i våra kroppar som troende tillsammans får vara Guds tempel. Att det är detta som kyrkan är. Jag tackar dig för det Gud. Och jag ber att du ska öppna våra ögon så att vi förstår vilket oerhört rikt arv vi har. Och de här löftena som du har gett oss. Att vi verkligen får inse det. Att vi får inse det här. Hjälp oss att leva liv som ärar och upphöjer dig. Led oss varje dag så att vi får förhärliga dig genom våra kroppar. Amen.